Välkomna till poddversionen av nyhetsbrevet Coach-teamet. Som vanligt med mig Rickard Aspegren och med Andrew Plake, basketutvecklare på Svenska Basketbollförbundet. Den här gången så har vi också med oss en gäst, Mikael Stenbom, fystränare som kommer att berätta lite grann hur vi kan tänka framförallt med våran försäsongsträning. Och om vi skulle nu gå in på liksom, nu sitter säkert tränare där ute och liksom okej, nu vill jag att mina spelare ska bli så förberedda som möjligt inför kommande säsong här. Vilka tips kan vi ge till tränare om hur de ska tänka med försäsongsträningen?
Generellt så är ju det absolut viktigaste, och det här var någonting som du lyfte innan vi började prata idag, det är väl att man kan ju ha en plan som kan vara fantastisk på papper och i teorin, men det spelar ju faktiskt ingen roll om inte spelarna gör det. Så jag tror, alltså det största, eller det mest generella tipset som jag skulle vilja ge till tränare, särskilt även om man jobbar som fystränare eller om man bara är vanlig tränare, det är väl att så svårt som man skriver sitt program, så svårt behöver ofta inte vara. Utan det handlar om enkla medel som barn eller ungdomar kan upprepa vid många tillfällen. För det är upprepningen av de här träningsmetoderna eller insatsen som utvecklingen sker. Liksom. Jag tror fysträning, då är det mycket, och man kan kanske tycka att det säljs till viss del nu väldigt snabba lösningar på många problem. Men det finns inte. Utan investeringarna man gör i sin fysträning, de kan, beroende på hur gammal man är, så kan de komma väldigt fort. Men de kan också ta väldigt lång tid på sig att synas. Men investeringen är alltid värd det.
Om du skulle lägga upp ett program då för, eller liksom några riktlinjer för vi säger ett 13-14 års lag som ska liksom, ja, komma väl förberedda till kommande säsong. Hur skulle du göra det då?
Först och främst så måste man väl kolla lite på, alltså som du sa, åldern 13-14. Då kan vi ju tänka oss att man, alltså beroende på om man är kille eller tjej, så kan man vara på väg in i puberteten eller i den. Och då, det finns en text som jag vill, ett tips till tränare, det är att kolla upp en kille som heter Michael Tonkonogi, som är verksam på svenska och släpper böcker på svenska kring åldersanpassad fysisk träning för ungdomar. Jättebra teoretiskt grundverk skulle jag säga för, ja, men att, så att man kan passa in beroende på vilken ålder ungdomar och barnen är i, för, eller är i. För 13-14, då skulle jag investera i faktiskt fysträning som liknar mer och mer fysträning som vi gör för vuxna spelare. Vi tänker oss att aerob kapacitet är någonting som vi kan utveckla i de här åldrarna. Liksom det börjar öppnas fönster för att det ska kunna utvecklas bra. Hjärtats volym och storlek, att muskler börjar växa i och med puberteten. Så då kan man kanske tänka sig att man börjar styrketräna, om man inte redan har börjat styrketräna i mer leksamma former, så kan man nu börja styrketräna och tänka sig att man ska göra det för att faktiskt ha muskler som växer. Det kan vara en investering i de här rollerna som är väldigt bra. Aerob träning pratade jag lite om i början. Sen behöver inte det vara att springa milen. Absolut inte.
Aerob träning, kan du liksom lite förklara med vad det innebär?
Det som man kallade grundkondition förr i tiden. Den här, alltså hjärtats kapacitet att forsla syre, väldigt slarvigt uttryckt. Där kan vi ju träna genom väldigt långa insatser där man gör någonting i ganska låg intensitet. Men man kan också träna det kanske genom lite kortare insatser med ganska mycket vila däremellan som är ganska tuff. Alltså lite som basket är, lite som barn leker skulle man kunna säga också. Men aerob träning, det är en bra investering i de här åldrarna att börja med. För då händer det saker. Styrketräningen, där muskeltillväxt, ja definitivt, det kan börja hända grejer här när det gäller det. Och då ska man börja styrketräna kanske med exakt hur man gör, hur många dagar i veckan. Fysträning generellt, även i de här åldrarna, skulle jag säga, gör så lite som möjligt, så tidigt som möjligt. Försök inte vara för snabb till att träna 4 dagar i veckan eller ha 3 stycken gympass i veckan eller något sånt, utan det behövs inte, utan 13-14 års ålder, antingen så har man 1 konditionsträningspass i veckan och 1 styrketräningspass i veckan, eller så har man 2 pass där man gör styrketräning och sen någon form av konditionsträning efter det. Det skulle vara ett tips.
Även nu här under liksom sommarperioden, om man säger så.
Alltså om vi pratar försäsong, då börjar man ju träna basket mycket mer. Så då skulle jag säga att den här aeroba träningen, den behöver man inte bry sig om. Då det är lite onödigt. I de här åldrarna tycker jag att aerob träning, det ska göras med en basketboll. För det är basketspelare vi ska skapa, och där vi generellt pratar, eller inte vi utan man kanske pratar om det generellt, är att vi är inte tillräckligt bra på basket. Då kan jag tycka att ta träningstid i en försäsong för att träna på att bara springa, det tycker jag är onödigt. Det finns, jag tror att det finns bra information där ute kring hur man kan designa övningar för att träna aerobt med basket skills inblandade i det. Försäsongsmässigt, ja men då kanske man också styrketränar en gång i veckan när vi börjar, alltså man tränar basket. Vad kan det vara i den åldern? 2 eller 3 gånger i veckan, beroende på hur mycket tränaren vill. Och sen så har man 1 styrketräningspass i veckan. Försäsongsmässigt, på sommaren, då tycker jag definitivt att man kan träna fysträning 2 gånger i veckan. Så länge man inte gör för mycket på varje pass och tänker sig att man ska få, att man ska göra mer för att få mer. För det är inte alltid så det funkar. Utan i de här åldrarna, introducera aerob träning som en träningsmetod på sommaren. Introducera eller fortsätt med styrketräning som en träningsmetod på sommaren. Men styrketräningen kanske blir lite mer, om vi kommer med ett exempel. Ja men vi gör 3 set med 8 repetitioner. Målet är att man ska lägga på lite mer vikt varje vecka. Och det, innan de här åldrarna, då tycker inte jag att man ska ha någon sån jättetanke kring en progression styrketräningsmässigt. Utan då ska man ju bara styrketräna för att lära sig göra saker på ett bra sätt. Alltså vem bryr sig hur många set och reps det är egentligen. Men vad sa vi, 13, 14, 15 där. Ha en tanke om hur styrketräningen ska bli mer eller tyngre. Antingen så gör man mer repetitioner eller så gör man mer vikt på sina repetitioner. Jättesimpelt. Och det gör man en gång i veckan. Aerob träning. Försök göra det. Det bästa är väl om man kan göra det faktiskt och träna basket och spela här också på sommaren. Det beror på hur trött man är. Alltså det finns ju många saker man måste väga in i det. Men jag skulle inte säga åt de här ungdomarna i den här åldern att gå ut och springa 1 mil. Absolut inte.
Vad skulle du säga att syftet är för deras, alltså sommar, om vi säger sommarträning? Vi har ju halva juni och hela juli och halva augusti. Vad skulle du säga att syftet för deras sommarträning skulle vara för en sån spelare?
I den åldern skulle jag säga att komma tillbaka med en bättre aerob kapacitet. Alltså att komma tillbaka med en bättre grundkondis och komma tillbaka med en starkare kropp. Alltså så det är styrketräning, aerob träning. Sen så bör man alltid träna på, och det här glömde jag ju faktiskt, man bör alltid träna på vad så snabb man bara kan. Det får inte försvinna i någon ålder någonsin ur en basketspelares årliga tränings, vad säger man, metoder eller vad man väljer att hålla på med.
Och hur är en 14-åring det?
Alltså jag tror att här så kan man börja tänka sig att man ska försöka springa, att man ska försöka sprintträna eller springa så snabbt man kan, inte genom en lek, utan att man har en sträcka på 10 meter i början av sommaren som sen blir 20 meter i slutet av sommaren. Och sen så startar du på lite olika sätt med olika former av kroppen. Du kan ligga ner, du kan sitta på rumpan, du kan stå splittstående. Och sen så springer du den här sträckan så fort du bara kan. Och sen så vilar du mycket däremellan. Så att du kan försöka i, alltså ska man säga att man kan börja med, om du springer 10 meter, då kanske man börjar med 10 totala repetitioner. Om du springer 20 meter, då kanske du är någonstans på 8-10 i slutet av sommaren. Och alltså om man springer så snabbt man kan, så tränar man ju på den saken. Sen hur det ser ut när man gör det, vi kan försöka få folk att se väldigt fin ut när de springer tekniskt, men när de spelar basket så spelar det generellt ingen större roll, om jag ska vara ärlig. Det finns ett jättevärde i att springa bra tekniskt, det gör det, men det är mer för träningssyfte, att man inte ska ha en risk för att man ska skada sig. I de här åldrarna så är de så små så de skadar sig inte i alla fall, för det går inte så fort. Om de inte trampar i ett hål i gräsmattan, alltså det ska man inte göra såklart.
Mm. Borde man liksom lägga in någon form av fystester eller något sånt där? En del har ju innan och sen efter för att se hur spelarna utvecklas.
Nej, alltså jag tycker det är att sätta press på den här träningsformen som är onödig. Vissa spelare, man kan kanske tro att vissa spelare kan ju behöva ha den motivationen, men nu är det här ett tyckande som kommer från mig. Jag tror inte att man behöver det i den här rollen. Jag tror att man behöver vara konsekvent med sin fysträning bara. Och om du sätter upp, om du gör ett test och sen ett test efteråt, ja, det är klart att då har du satt upp en annan form av målsättning, att vi ska, men du måste ta det någonstans, alltså det måste hända grejer. Och då har du ju människor eller spelare, ungdomar som inte, vissa tar till sig styrketräning, snabbhetsträning jättefort, vissa kanske tar till sig det lite långsammare, och det har inte så mycket med deras insats att göra, det har ju mer att göra med nivåer och talang, eller vad man ska säga, den gåvan man har fått liksom. Och det, då tycker jag att det är lite orättvist. Alltså jag tror fystester kan man göra när man börjar träna som lag istället, alltså inte över sommaren, för att ge ungdomarna en möjlighet att träna själva, att faktiskt ta ansvar för det, det är jätteutvecklande för att de sen ska kunna bli, om vi tänker oss att vi ska ha så många som möjligt som vill träna överhuvudtaget, då tycker jag att fystester innan och efter sommaren i den här åldern är onödigt. Utan försök ge dem en möjlighet att vara väldigt konsekventa med det de gör bara, då vet man att det kommer hända grejer.
Ofta så kanske man har kanske inte tillgång till hall, eller man har liksom inte de möjligheterna under sommaren ibland. Kan man ändå liksom på något sätt, jag tänker de som vill ha stöd och hjälp, hur kan man liksom ge dem det, tänker du, som skulle behöva det?
Alltså laget, tränaren och laget kan ju definitivt sätta upp någon form av träningsprogram generellt för alla att göra. Och med det sagt så behöver det här programmet vara väldigt simpelt så att alla kan göra det. För det viktigaste är, det är inte viktigt exakt vad det är för saker du gör. Så länge du inte gör någonting väldigt dumt. Att du tvingar de här ungdomarna att träna tills de kräks till exempel. Eller att allting handlar om att bli så trött som möjligt hela tiden. Då ska man inte ens hålla på med det här. Men om du håller borta från de sakerna, då är det inte superviktigt vilken sak ni gör. Utan det viktigaste är att den kan bli gjord. Den kan vara lagom i dos så att ungdomarna kan upprepa det vecka efter vecka hela sommaren. För då kan jag inte sätta mitt liv på, men jag skulle sätta min lön på att det händer grejer automatiskt. Det gör det liksom, det går inte att komma ifrån.
Så att göra det enkelt, och när man tänker på liksom konditionsträning och så, gör det gärna med basket. Och då kanske det kanske kan vara skönt, och då kanske man kan spela i 3-3 eller spela basket, men inte att tränaren står och avbryter hela
precis,
tiden.
Precis, eller kanske göra någon annan sport. Om vi tänker oss som Andrew sa i början, att man vill komma bort från basket. För i de här åldrarna så kanske vi har ungdomar som börjar få lite överbelastningsproblem. För att de inte riktigt pallar den träningen de utsätts för under året. Och då är det ju jättebra att hålla på med en annan idrott. Särskilt alltså, om det är off-season för basket. Vad skulle man kunna tänka sig? Alltså, om du dansar, det är en idrott. Om du håller på med någon, vad kan det vara? Någon kampsport, eller om det är fotboll eller innebandy. Jag är inte innebandy, förlåt. Men volleyboll kanske.
Alltid om innebandy helt enkelt.
Ja, nej men.
Micke, jag har en fråga kring. Alltså vi som jobbar med det här dagen förstår ju syftet av fysträning. Vi förstår vinningen av att vara fysiskt tränad. Att det finns liksom fördelar att vara i väl fysisk form. Hur får vi då en 13-14-åring att vilja göra det? Inte bara för att de ser ett enda mål när de är 25 att det ska vara bäst. Men också att jag faktiskt uppskattar den träningen. Hur gör vi det liksom roligt? Tillfredsställande, stimulerande.
Ja, jag tror att alltså ledarskapet, om ungdomarna gör det själva över sommaren, då är de ju själva. Men annars så är det ju mycket ledaren som håller i saken. Alltså hur förhåller man sig till att vissa spelare kan göra 10 chins och tycker att gymmet är det roligaste som finns för att de är där. Och vissa spelare hatar att vara i gymmet för de kan inte göra en chin. Alltså det är en så klassisk grej med tjejspelare till exempel, att ja, men chin-ups, det vill ingen jobba på för att det är liksom bara skämmigt och tråkigt. Ja, men då är det den utmaningen som är fystränarproblemet. Det är ju inte svagheten i sig, utan det är ju hur vi ställer oss till den som ledare. Att göra saker roligt. Jag tror att rytmer och musik bör vara med mycket i fysträning. Att försöka hitta saker som blir bättre. Det är liksom, när jag jobbade med ungdomar, det var några säsonger sedan, men det jag märkte var att grupperna fick mycket bättre resultat om jag aktivt jagade saker som de gjorde bättre hela tiden. Med de här formerna av fysträning som vi gjorde då, vilket var ganska robotaktiga grejer. Det var liksom armhävningar, det var utfallsteg, det var försöka göra chins. Men för kanske metoden i, eller vad säger jag, aktiviteten i sig är inte jätterolig. Den är tuff, alltså den är inte jättebekväm. Men då måste man försöka vara väldigt tydlig med varenda liten grej som blir bättre hela tiden.
Mm.
Och försöka lägga där varje träningspass, varje sak, varje unge. Alltså det, och det är tufft, för vi vill väl såklart att vi ska träna ungdomarna så att de är superbra när vi kommer tillbaka och att vi vinner serien. Men det tycker jag är farligt, utan det får man göra på basketplan. Det har ingenting med fysträningen att göra. Fysträningen är en investering för att den här ungdomen ska kunna träna mycket basket och må bra. Alltså börjar man där, då kommer den här spelaren att bli en duktig basketspelare. För jag kan tycka att jag är jätteviktig för ett lags framgång, men det är jag inte. Utan jag kan vara jätteviktig för en spelare, att jag hjälper den spelaren att kunna träna mycket basket. Men sen försvinner min viktighet. Utan det är basketträningen som gör att de blir bra på basket. Så just det här att de...
Jag tror det där, det du lyfter nu, förlåt jag avbryter det, men jag tror att det där var någon insikt som jag kom fram till, att den träningen vi gör under sommaren är ju för att kunna orka hela säsongen.
Definitivt.
Alltså att kunna vara skadefri, så att man kan göra sina basketpass under säsongen. Så att jag såg det som, ja, men sommaren var en tillfälle för mig att bygga, stärka de bitar som jag behöver stärka. Var förberedd så att när säsongen drar igång, att jag, om jag har 100 pass på ett år, basketpass, då kan jag genomföra alla 100 basketpass och inte vara, missa en del. Nu kanske jag liksom börjar tänka äldre åldrar, men ändå liksom det var så jag såg det, liksom en förberedelse för att sen kunna genomföra basketträningen.
Ja, men tanken är ju, alltså tanken går väl igen i alla, med det är en investering. Sen så kan man tänka sig att för de minsta barnen, ja, men då investerar vi oss i att de ska bli bättre koordinationsmässigt, att de kanske ska lära sig dansa, att de ska få teknik i vissa saker, de tränar på sin reaktionsförmåga, de tränar på sin rörelsebank. Det är liksom upp till puberteten, då är det de sakerna som ger betalt att vi jobbar på. Det är en investering.
Mm. Om vi går till nästa då, om vi går till när de väl är i puberteten då, ser det annorlunda ut?
Ja, alltså jag tycker väl ändå att man kan, de här stora, de temana som finns, att träna med aerobt eller hjärtats volym, den är bra att göra under de här åren, och det är ju några år som man kan göra det, så då gäller det kanske bara att försöka börja med en mängd, och sen ska den mängden bli lite mer. För här är ju aerob träning, vissa, det finns en tanke om att man kan träna väldigt, väldigt hårt med intensitet och bli bättre aerobt. Och det finns Tabata-intervaller till exempel. Det jag vill säga nu är att för att du ska bli bättre aerobt, då är den viktigaste faktorn mängd, alltså volym. Och det betyder att vi behöver göra saker mer från en sommar till en annan. Så i puberteten, då tror jag att, ja, men gympassen kan nog öka med åren. Det kan de göra. Att du går från ett styrketräningspass tills dess att, i den bästa utav världen, då ska du göra det tills du ser att du inte får någon, att du inte får några framsteg längre, att du inte blir starkare, att du inte växer. Och då lägger man till ett gympass till. Att man försöker, det här lite bonnigt uttryck, att man mjölkar färdigt den kossan som du har innan du investerar i en till kossa. Så att du har, saker ska liksom bli mer, tror jag, utav aerob träning och styrka, alltså muskeltillväxt och styrka. Man börjar med en mängd som är ganska liten första året. Ett pass av det ena, ett pass av det andra. Och sen året efter, ja, men då kanske vi vet att, ja, men vi behöver två gympass i veckan. De behöver absolut inte vara särskilt avancerade. Du kan göra samma gympass 2 gånger i veckan, inga problem. Men du får bara en större dos av den här medicinen eller metoden som vi tänker oss. Snabbheten kan ju bli mer komplex, kanske att den är... Om du första sommaren springer så fort du kan framåt, så kanske du andra sommaren springer så fort du kan framåt och i cirklar. Med, alltså böja nu, det blir lite fördummande kanske, men förstår ni vad jag menar?
Lite mer dynamiska rörelser.
Sport. Jo, kanske lite mer att man... När du har blivit snabb, ja, men då måste du kunna använda din snabbhet på många olika sätt, tänker jag. Men det kan vara svårt att bli väldigt snabb om du ska springa på 100 olika sätt varje träningspass. Alltså det är klart att det passar mer för ett barn. Du ska bygga en väldigt stor bank. De ska bara utmanas på massor av olika sätt hela tiden. I puberteten, då behöver du ha en viss stabilitet i det du gör. För att de ska få möjlighet att göra det så många gånger så att kroppen förändras faktiskt av det du gör. För det jag vet, eller det jag läst mig till, men jag också har sett, det är att barn, de lär sig otroligt fort. Då händer det saker från ett träningspass till ett annat. Och då gäller det att du hela tiden försöker förändra saker så att de är, dels bygger en större och större rörelsebank, men också blir mer och mer utmanade hela tiden. Så att de inte stagnerar. Men när du kommer in i puberteten, då kan man väl tänka sig lite att spelaren... stelnar till lite, och då menar jag inte stel i orörlig, utan de stelnar till lite, att de kanske behöver lite mer utav varje sak för att det ska hända någonting. Vi lägger in styrketräningen på ett annat sätt, att man styrketränar för att bli större, och det gör man inte med barn. Det finns liksom inget att hämta där.
När du pratar liksom fysträning, de här styrkepassen, vad innebär det liksom konkret? Vad borde de innehålla? Liksom, vad är skillnaden då på kanske när de inte är i puberteten, under puberteten och efter puberteten? Vad är liksom, det är såklart svårt att säga kanske, men vad skulle du säga i stora drag? Vad bor liksom, är det någon specifika muskelgrupper? Är det liksom, hur ska man tänka?
En bra fråga. Jag tänker så här att för barn, alltså innan man kommer in i puberteten, för barn, då är styrketräning, man kan definitivt vara i ett gym, det kan man vara, men jag tycker inte man ska vara det när man är för liten, för att det är svårt. Du behöver ha en viss mognad i mentalt för att det ska kunna vara värt att göra som en, alltså som en tids, inte som ett tidsfördriv utan någonting att lägga tid på. Men för barn, ja, men då handlar det om att lära sig att böja sina knä, eller knäböja. Att du ska lära dig att höften, när den rör sig uppåt och neråt. Du ska lära dig en höftfällning, eller det man kan kalla marklyft sen, när höften rör sig bakåt och framåt. Du ska lära dig hur man trycker, du ska lära dig hur man drar, men när jag säger lära sig, då menar jag inte rätt eller fel, utan då menar jag att du ska göra de här sakerna på lite olika sätt. Så att du blir utsatt för att dra till exempel. Det kan vara att dra i en vän, det kan vara att dra i en tröja som när någon springer förbi, det kan vara att dra i en chin-up-stång, det kan vara att klättra, det kan vara att hänga i sådana monkey bars som finns, som vi kallar det i USA. Trycka, då det är knuffa. Det är att försöka göra en armhävning. Det är kanske att försöka... Jag förstår inte vad jag menar. Rörelserna, de är ju de samma. För de är ju mänskliga rörelser generellt. Men för ett barn, då handlar det om att de här rörelserna behöver ju göras på ganska många olika sätt. De behöver absolut inte göras med en massa vikt. När du kommer in i puberteten, ja, men då behöver du göra samma rörelse. Alltså det är höftfällningar, det är knäböj, det är pressövningar och det är dragövningar. Det är de 4 styrketräningsövningarna. Som jag ser, och det är säkert många andra som ser också. Sen så behöver du träna din trunk eller din bål, och det kan vara både dynamiskt där du rör på den, men också statiskt där du håller emot. Jag tänker väl att ett gympass program för en pubertetsunge behöver vara typ knäböj, och där kan, då tänker jag knäböj som är laddade framför kroppen. Inte de svåraste knäböjen. Det behöver inte vara knäböj fram. Det behöver inte vara absolut inte knäböj bak, skulle jag säga. Det är trist att börja där. Utan du håller en säck potatis framför dig. Eller du håller en hantel i en bägarsform framför dig. Sådär. Du ska försöka göra höftfällningar. Eller plocka upp saker från golvet. Alltså marklyft. Samma sak. Du håller någonting framför dig. Pressövningar, armhävningar.
Varför just framför dig, Micke? Varför säger du det?
Där tänker jag att vi jobbar med basketspelare, och generellt så blir ju de de blir ju inte längre av att spela basket, men de är lite längre sen. Att lära sig att göra knäböj till exempel, det är lättare att göra om du har en vikt som är framför dig själv, så att du själv, alltså du får lättare att manipulera din tyngdpunkt, för det är där knäböj handlar om. När folk generellt inte kan komma ner i ett knäböj, nu kommer många inte hålla med mig här, men det har ingenting med fotledsrörlighet att göra, utan det har att göra med att du inte är duktig nog på att kontrollera din tyngdpunkt. Du faller framåt. Sen kan det bero på massor av olika saker, men håller du någonting framför dig, då kan du sätta dig ner på huk. Och vi vet att om du sätter dig ner på huk själv, vi som är gamla, vi böjer oss fram, vi håller händerna fram, alltså så här, nästan. Och därför kunna sätta sig ner på huk.
Så man behöver inte ha beroende av en skivstång, man skulle kunna lika gärna liksom ta en säck potatis.
Ja, herregud.
Ja, men jag tror att det här är jätteviktigt, för men oftast faller vi in i det här. Ja, men jag hade inte tillgång till gym.
Till gymmet, nej.
Ja. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så enkla knep på att hitta rätt vikt där du kan göra någon typ av knäböj. Mm. Ja, men hålla dig liksom inom säck.
Mm.
Lilla syskon eller någonting.
Ja, men definitivt. Ja, alltså, för knäböjet blir bättre om du håller någonting framför dig. Sen så kan det vara viktigt, i puberteten så är det viktigt att ha någon form av progression. Alltså vi måste göra någonting som kan bli värre för att spelaren ska kunna röra sig framåt. För barn, då är inte progression det viktigaste, utan då är ju faktiskt, vad ska man säga, variabilitet eller många olika utmaningar för koordinationsmässigt för de här barnen. För att banken av rörelse ska bli större. Det är progressionen för barn. Progressionen för pubertetsungar, där är det mer vikt som du håller, mer vikt som du pressar eller fler chins till exempel. Men ett styrketräningsprogram för en pubertetsspelare i värsta fall så är ju det, ja, men du bär din minsta lillebror, du gör knäböj med din minsta lillebror första halvan av sommaren och din tyngsta lillebror sista halvan av sommaren. Då tänker vi ju väldigt så här, jag har ingenting. Och så gör du armhävningar där du försöker göra en armhävning till varje vecka. Det räcker jättebra som progression. Du försöker göra chins och i början kanske du kan göra en. Du kanske sen kan du göra två, sen kan du göra tre.
Vad anser du om hopp i den här åldrarna? Liksom med folk som är rätt sköra eller svaga runt knäna, baksida, rumpa. Bör man utsätta dem för hopp? Bör de träna annat innan de utsätts för många hopp? Eller ska man ens tänka på det överhuvudtaget?
Jag tänker så här, att man behöver inte ha någon form av knäböjsrekord innan man börjar göra hoppträning. Det tycker jag är inte smart, utan de hoppar när de spelar, de hoppar när de leker. I puberteten, om man börjar få ont, då kan man ju tänka sig att tumregeln får ju bli, du behöver troligtvis hoppa. Du behöver troligtvis hoppa upp och du behöver troligtvis landa från någonting. Sen så behöver du hitta sätt att göra det på som inte gör ont. Och de sätten kan man ju hitta tillsammans med sin tränare, man kan hitta dem tillsammans med sina föräldrar, man kan hitta dem tillsammans med en sjukgymnast eller fysioterapeut. Men att sluta hoppträna, ja, det är klart, om du har en skada som du har fått någon form av diagnos kring, att det här behöver du vila, ja, men då behöver man vila från det. Och då ska man hålla i med sin styrketräning och man ska promenera upp för backar och man ska springa upp för backar om det går. Där ska man göra 100% under den tiden som man vilar från hopp. Men sen så tror jag att hoppträning, det kommer vi inte ifrån. Man behöver inte ha någon form av styrkebas för att kunna hoppträna. Sen så behöver man inte börja med de allra värsta sakerna om man är inne i de här åldrarna där spelarna börjar få ont. Om jag har ont i knäna till exempel, ont i ryggen. Då måste man ju skala tillbaka hoppträningen till att försöka hoppa upp på någonting och försöka landa från någonting. De två sakerna bör inte sitta ihop då. Sen barn, de ska ju hoppa överallt, alltså rulla överallt, landa från vad som helst. Landa inte på två fötter så där som jag gjorde för några år sedan när man skulle lära folk så här ska det se ut när man landar. Nu, jag tycker ju saker här, så det är klart att det här kan ju någon annan tycka något annat, men det tycker jag är larv. Alltså det behöver man absolut inte göra. För när man ser hur folk landar sen, då är det inte i närheten av det vi har försökt lära dem. Sen så kan man tänka sig att om jag landar så här, då gör det inte ont. Ja, men bra, då landar vi så. Men det har ingenting att göra med att spela basket sen, utan det har ju bara att göra med att vi tränar på att hoppa. Så barn, klättra upp, ramla ner, hoppa ner, landa och rulla. Alltså det, sakerna som kan göras här, det är liksom en enorm mängd. Det är sätt inga gränser för, låt barnen gå upp på en låda, hoppa ner och landa hur ni vill. Det landa hur ni vill. Och sen när de kan landa från den lådan, ja men landa och sen gör något annat efteråt. En kullerbytta eller vad. Är ni med?
Hur förhåller vi oss till, liksom, till basket? Alltså mängden kontra basket. Alltså jag tänker att i, och det blir liksom lite olika också. För en del kanske bara spelar basket. Och en del håller på med liksom gymnastik och friidrott och brottning. Och liksom får vettig funktionell träning. Och så är det några spelare som kanske, ja men jag har bara mitt basketpass. Och när de är barn och kanske de tränar mellan en och två gånger i veckan. Och som tränare då, man har en timme, då kanske man inte vill lägga massor med tid på hopp och rulla och sådär. Hur ska man förhålla sig till liksom tiden och prioritering och sådär?
Alltså jag tänker väl ändå att om man har barn och har, för jag förstår vad du menar, men jag kan tycka att det är ansvarslöst att inte lägga tid på att rulla och hoppa och de sakerna. Alltså det, om en tränare skulle säga till mig att de gör så, skulle jag säga att det är ansvarslöst faktiskt. För det är klart att de ska träna basket, men hur mycket basket behöver du träna för att bli bra i den åldern? Ja, men du behöver lära dem vissa saker och de lär sig ganska fort. Om de känner så att jag har inte tillräckligt med tid för att göra de här barnen så bra, då tror jag att man är fel ute. Alltså 5-10 minuter av datten till exempel, jägarboll. Och sen så sätter du upp några lådor där man säger att de hoppar upp på den här och sen hoppar ner på andra sidan. Men man får inte landa, man får inte se ut som en robot när man landar, du måste göra något annat. Då har man ju faktiskt löst den fysträningsbiten som den här individen som bara tränar basket en gång i veckan och kanske sitter framför datorn resten av dagarna. Då har ju faktiskt den fått en gåva utav den här träningen som är väldigt bra. Tycker jag.
Men borde man då tänka att, man borde göra någonting liksom åt fysträningshållet i samband med varje träning?
Ja, eller det tycker man... För barn så tycker jag uppvärmningen bör vara väldigt, väldigt generell. Alltså om vi tänker oss att basket är specifikt och sen så kan alla andra grejer vara generella. Men då behöver uppvärmningen definitivt vara generell hela tiden. Vi kan inte lägga tid på mängd träning basket skillsmässigt i en uppvärmning för barn. Det är jättedumt, tycker jag. Jag tycker man ska försöka utmana deras koordination. Man ska försöka utmana deras lekfullhet. Man ska utmana deras rytm och dans. Det är uppvärmningen. Sen är det kanske svårt att sälja för att det finns vissa... Ja, men det finns ju regler och föräldrar kan tycka. Och vi kan tycka, vi som har spelat basket och kommer från en generation där man... Jag vet inte vad man gjorde med oss, men man gjorde ju saker i alla fall. Att det kan vara svårt. Men om man tar den kampen så tränar man de här barnen på ett bättre sätt. Och då gör man ju ett väldigt bra jobb som tränare.
Vad ser du? Ser du några andra liksom myter eller problem eller brister om du tar basketen och eller fysträning? Är det någonting som du ser ut från din horisont?
Alltså myten kring att styrka, liksom att styrketräning förstör tekniska detaljer. Det är väl den största myten. Den förstör ju allra mest, tror jag. Om man styrketränar så förstör man inga skott. Utan man förstör skott om man inte tränar på att skjuta. Så är det. Om man styrketränar så förstör man ingen koordination kring en layup. Om man fortfarande tränar på att göra sin koordination kring en layup. Så den myten är synd att den finns. För styrkan den kan man få genom att göra styrketräning på ett gym. Man kan få det genom att leka väldigt mycket i en park. Man kan få det genom att köra parkour. Det finns ju massa olika sätt att bli stark på. Men om du är stark, då har du mindre ont. Om du är stark, då pallar du att träna mer. Om du är stark, då har du ju sen en bättre förutsättning för att kunna lära dig rörelser som svagare spelare inte har tillgång till. Så att styrkan skulle förstöra någonting när det gäller teknik, ja men då är du faktiskt bara en dålig baskettränare som lär ut en dålig teknik, skulle jag säga. Alltså det är en myt. Den definitivt behöver försvinna. För styrkan är också otroligt viktig för våra unga tjejer som spelar. Att de inte får möjlighet att gymma. Vad jag tycker, de bör styrketräna mer än killar, generellt. Om de inte får den möjligheten, då gör vi dem en otjänst. Om vi tar beslut kring hur de ska lägga sin träning. Den myt. Och sen, vad hade vi med? Det var en grej till jag tänkte på. Alltså styrketräning och stanna i växten. Men där behöver ju inte jag prata så mycket om. Det tror jag man kan googla sig till nu. Att det är liksom, den myten har ju blivit, vad säger man? Avslöjad för ganska länge sedan nu. Det är liksom ingen fara. Faran är ju när folk gör dumma grejer. Och då säger jag det lite slarvigt. Och då menar jag att en tränare gör 10x10 knäböj bak med sitt lilla barn liksom där i gymmet. Och så kör man. ja, men det blir problem då. Men problemet är inte metoden som du, eller problemet är inte skivstången eller vikterna eller styrketräningen i sig. Problemet är ju faktiskt att en tränare tog ett dåligt beslut bara. Men annars så tycker jag att basketspelare nu, alltså det är inte mycket sånt, utan de vet hur viktigt det är och är investerade generellt i att det ska, man behöver vara stark och man behöver fysträna sig.
Du pratar om 12-16-åringar som en grupp. Nästa grupp som du har, 16 plus, hur skiljer det sig konkret på sommaren skulle du säga?
Jag tänker att om vi i de tidiga pubertetsåren tränar, våran styrketräning har ett inslag av, eller är kanske dominerad av, högre repetitionsantal. Vi tänker oss att man gör, det är inte så jättetunga vikter hela tiden, men man gör ganska mycket jobb. När man konditionstränar, då är det inte jättehög intensitet, men det är ganska mycket jobb som man behöver göra. När vi kommer upp i de lite äldre, 16-19, då har vi en sätt, vi tränar för att tävla, tänker vi. Ja, men då, gymträningen, styrketräningen, det blir liksom maximal styrka och maximal kraft. Vi tänker oss kanske olympiska lyft eller frivändningar. Det är en sån grej, ja, men det kan man ha lärt sig vid de här åldrarna hur det ska göras. Men nu försöker vi göra de sakerna väldigt tunga, väldigt kraftfulla. Om vi gör någon form av knäböj, ja, men då är det tungt. Så länge som man gör det bra. Vi försöker utmana det här med, i USA så säger man ju strain, att man, det är svårt att översätta det till svenska, men att man liksom verkligen är tvungen att jobba mot någonting som är väldigt tungt. Relativt tungt då för den individen. Det behöver inte vara en otroliga vikter, men det ska fortfarande vara en, alltså det ska vara någonting som du verkligen är tvungen att trycka emot. För att nu så tänker vi oss att hjärnan och musklerna jobbar ju tillsammans för att göra en, slarvigt nu, för att göra en spelare stark. Och nu så går vi ifrån att man ska försöka göra musklerna större som en viktig del av våran träning, eller ge dem i alla fall möjligheten att bli lite större. Så tänker vi oss kanske att nu ska de bli väldigt effektiva på att bli riktigt starka där de har. Sen så är det klart att de här åren så är det ju vissa som växer något enormt och blir, alltså vi har ju folk som över 20 nu i våra lag som växer och blir stora, men det har att göra med hur du utvecklas och när du mognar, ska man väl säga. Men här så tänker vi oss att gymträningen 16-19, den blir lite mer allvarlig. Det är liksom, det krävs mer kilon. Man behöver kanske inte göra lika många repetitioner. Men utmaningen kring att lyfta där du lyfter, den bör vara större än när du börjar. Konditionsmässigt så tänker vi oss alltså anaerob träning. Nu får de ju det när de tränar basket också. Säkert mycket eller en del, det beror på hur man tränar. Men här kan vi ju tänka oss att man kan ge sig på intervallträning i lite... om vi tänker oss de yngre så är intervallträningen väldigt, väldigt kort. Väldigt kort, alltså det är 4, 5, 10 sekunder maximalt som du jobbar. I de här åldrarna då försöker vi kanske göra lite längre intervaller. 20-30 sekunder, det som kan ge väldigt mycket mjölksyra. Kallades mjölksyraträning också ett tag.
Alltså jag tyckte om den där träliknelsen, jag tyckte den var väldigt talande. Alltså jag tänker för våra tränare, så det blir ju alltså att få många grenar tidigt. Och sen ju äldre man kommer upp i det, få varje gren att växa och blomma. Det tycker jag liksom blir väldigt, en väldigt förenklad men väldigt tydlig bild på om hur man ska tänka. Och göra det roligt och få dem. För jag tänkte när vi växte upp, då var liksom all bestraffning på träningen var ju någon fysmoment. Och det blev det här, så här en avsmak för fysträning som jag har varit väldigt emot. Och där har jag försökt tänka liksom med mina söner, att hur ska jag få dem att tycka om att vilja träna, att stärka sig och men jag vill bli bra på min idrott. Okej, men du kan det tekniskt, du kan det taktiskt, nu gäller det att kunna genomföra det snabbare, starkare, högre, och då behöver vi utmana kroppen lite grann. Men sen att du, när du kommer upp i åldern verkligen, att få de här grenarna att blomma ut och specifikt och mer vikter och det tycker jag är väldigt talande.
Ja, och det krävs ju lite mer, alltså det krävs ju då att du delar upp de här grenarna, att varje gren för sig blir någon form av, ja men du behöver kolla på vilken, ja men vi har en gren som är, ja men snabbhet, ja men då behöver vi ha liksom tränings, eller delar utav träningen som är verkligen tillägnade till bara det. Mm. För att det krävs mer för att kunna försöka utveckla den saken, medans för när du är väldigt liten, ja men då är snabbheten en del av allting du gör. Alltså en reaktionsövning eller en basketövning eller en lek, alltså vad som helst ska utföras som, så som barn leker. Väldigt, väldigt hårt och snabbt och sen så vilar de. och de gör det i några sekunder och sen vilar de och så alltså går det fram och tillbaka. När du blir lite äldre, då behöver varje sak få lite mer koncentrerad, alltså koncentrerat tränande skulle jag säga. Men de temana från puberteten och uppåt, de är ju, alltså i min värld så är de samma. Alltså de här ungdomarna behöver styrketräna. Sen så behöver de inte styrketräna i ett gym, utan de behöver styrketräna för att deras, för att det är en så pass bra investering. Sen så kan jag tänker så här, fysträning, det är en investering, det är liksom, det är inget annat. Det får inga lag att vinna matcher. Det får inga spelare att bli 10 kilo tyngre över en sommar så att man kan konkurrera med de äldre grabbarna om man nu säger att man spelar i en ålderskategori uppåt. Det är inte det som investeringen bör handla om, utan investeringen bör handla om att ja, men för barnen, de ska bli utmanade till att röra sig väldigt mycket. Pubertetsungarna, de ska bli utmanade till att utveckla sin kropp med en tanke av progression någonstans. Sen när du blir äldre tonåren, ja men då gör du din fysträning för att du ska kunna konkurrera på en hög nivå. Så den är alltid med och du kommer aldrig ifrån vikten av faktiskt bra utförd styrketräning. För barnen, nej men det kanske inte är superviktigt, då behöver du leka mer. Hoppa, landa, rulla, bråka, slåss och brottas. Men från puberteten uppåt, den investeringen, alltså jag kan inte stressa det hårt nog, den är otroligt bra att göra. Styrketräning med kvalitet. Ingen stress kring att man måste bli stark, utan bra utförd, lagom doserad, konsekvent styrketräning.